Halloj alla kära lyssnare och varmt välkomna till 150 kilo podcast med mig Joakim Falk och Magnus Sigler på andra sidan som vanligt. Och det här är ju då den 38:e veckan i följd som vi faktiskt spelar in det här. Det känns ju jävligt härligt.
Det stämmer, fan. Det är sjukt. Det har gått en jävla lång tid sedan vi satte igång det här. I våran livstid räknad i alla fall, kan man väl säga.
Ja, vi har ju snart hållit på i, ja, vad blir det, en 22-del. 22 del av våra liv. Eller 23 för dig. Eller 23 för mig, 24 för dig. Ja, skitsamma. Ja,
någonting sånt. Fan, hur är läget, Jocke?
Jo, men det är fint. Jag sitter faktiskt i en källare. Så jag vet inte, det kanske kommer eka lite här och vara lite dåligt ljud. Men det får ni ta, helt enkelt.
Hur kommer det sig att du sitter i en källare?
Nej, men jag är på kontoret, på Groteskos kontor vid Skala Teatern i Stockholm. Okay. Vi har suttit och skrivit hela dagen och nu så sitter jag i källaren, för de andra sitter kvar uppe och jobbar med manusen. Mm. Så vill jag vara lite avskild och då sitter jag här nere.
All right. Beskriv källaren för mig. Det känns som att du sitter i en riktig bunker.
Alltså, ja, det är så här vit, de är så här klassiskt vitkaklade väggar och svart tak. Väldigt kalt och ganska trist.
All right.
Men det är jävligt skön ändå. Alltså, lokalen kanske inte är den mest smickrande, men det är en väldigt skön atmosfär att ändå sitta och skriva i, liksom. Det är härligt.
Det låter som att det härjar någon i bakgrunden.
Ja, du kom in någon där på övervåningen nu. Jag vet inte vem det var riktigt, men nu, ja, jag vet inte. Vad gör du för något?
Jag är ju som vanligt här i min lilla inbyggda bunker här på skolan. Det är avslutat nu, det här projektet med Red Bull. Och det känns verkligen som en propp i badkaret som har lyft och allting bara sugs ut ur mig. Vi hade igår så presenterade vi för kunden. Och det gick skitbra och de var jättenöjda med våra idéer och var verkligen så här överraskade hur bra allting levererades och sådär. Och sen så idag så hade vi även en stor klasspresentation där vi hade vår industry leader och tre från branschen också som satt och feedbackade oss. Och jag vet inte, det kändes konstigt för att jag själv måste säga att jag var inte supernöjd med det vi kom fram till och tyckte inte att det var så här perfekt på något sätt, så som jag hade önskat det. Men jag trodde till och med att kunden skulle vara liksom lite besviken på något sätt. Och lika så. Men ändå så gav de oss så bra feedback och tyckte att vi hade gjort ett jävligt bra jobb. Och samma sak inför idag, så kände vi var ganska oförberedda inför dagens presentation eftersom vi lite hade lagt mer krut på gårdagens och det var lite annat format på allting, så att vi hade en helt ny presentation idag. Och samma sak där, jag var otroligt nervös innan och kände inte att det gick så där fenomenalt bra. Men ändå så fick vi fantastiskt bra feedback och de tyckte att vi hade gjort en jävligt bra presentation, liksom.
Men är det inte lite så också att man är sin egen värsta, man är lite blind för sin egen begåvning?
Jo.
Att det du gör och det du ser felen, men du ser inte det briljanta, liksom.
Jo, men det är väl kanske lite den liksom fälla man kanske har hamnat i här på Hyper på något sätt, att man alltså det känns som man ställer så här otroligt höga krav på sig själv, eller jag känner att jag ställer höga krav på mig själv, och att vi ska komma på så sjukt originella idéer när det egentligen handlar så mycket mer om att kunden ska få en lösning som passar dem så bra som möjligt, och då kanske det inte riktigt behöver bli en så iber-originell idé i slutändan ändå.
Men fast det är väl ändå viktigt att Men du har väl ändå någon form som skapar en vision av vad du vill göra av det liksom?
Ja, jo, men verkligen. Och det är lite det som är det frustrerande. Att jag var ju projektledare i det här projektet. Och det kanske var att jag liksom la ganska mycket mer press på mig själv än vad jag hade behövt göra. Men jag vet inte, någonstans så känns det som att så här, det är lite för lätt att göra en kund nöjd. Vilket är ganska märkligt liksom. Och för det känns som att vi skulle kunna göra så mycket mer på något sätt, och det gör ju mig besviken på mig själv att vi inte gjorde det där extra och det där gick hela vägen.
Ja, jag förstår. Men det känner jag ändå är lite tvärtom mot min uppfattning av det, eftersom att vi alltid, för mig känns det som att alla människor alltid som man levererar till, eller som man, oavsett vad man gör, men i alla fall inom tv-branschen och när man har skrivit manus i skolan och så här, och det vi gör nu, det är ju alltid någon som vill tycka till hela tiden. Det är alltid någon som vill sätta sin egen prägel på det, och alltid någon som vill komma in i efterhand och på något sätt sätta ett fotavtryck på produkten så att man känner sig delaktig liksom.
Ja.
Och någonting som jag har en bekant som designar hemsidor. Och någonting som han alltid brukar göra när han levererar slutprodukten. Han har fått då en brief från kunderna att så här vill vi ha det, vi vill ha det stiligt, vi vill ha det på det här sättet. De har gått igenom hur han ska göra det, och sen så har han gjort det precis som de vill ha det. Och han vet att så här, det här är så bra som kunden vill ha det, men de kommer vilja hitta fel. Så vad han gör då är att han lägger in en giraff längst ner i ena hörnet av den här hemsidan. för att då när de får hemsidan levererad till sig, så säger de, ja, allting ser jättebra ut, men den här giraffen, den hör liksom inte riktigt hit. Kan man ta bort den? Och då kan han bara säga att ja, absolut, så tar han bort den och sen så är det klart. Och då kan han fakturera.
Ja, men va?
Så det tycker jag ändå är ett väldigt bra sätt att jobba på. Att man gör någonting som man vet är bra, men så fular man till det lite och låter kunden eller den ens överordnade då hitta det felet och känna sig duktig.
Det var fan den märkligaste taktiken jag någonsin hört. Alltså.
Det är ingenting ni lär er på Hyper, eller?
Det är väl lite det här som... Jag gillar ju ändå den här tanken med giraffen någonstans. Det är en kul grej liksom. Men jag vet inte riktigt hur man skulle kunna göra det här i våra sammanhang när man levererar ett koncept just med att ha en giraff i. Men hur skulle man kunna göra det här i ens personlighet på något sätt? Om man skulle träffa någon... någon som, jag vet inte, folk brukar ju kunna gilla kanske och kunna liksom förbättra en eller liksom kunna hjälpa,
ja,
en.
Men tänk dig om du möter personer och sen så, ja, men du vet, eller ja, nu kanske det här är tecken på dålig självinsikt från min sida eller så här, men jag vet att jag är en person som när jag träffar nya människor i alla fall, så brukar folk tycka att jag är ganska trevlig. Och folk brukar gilla mig liksom. Och det här är ju ingenting som alltid har varit så här, utan det här är ju något man har fått lära sig. Så då undrar jag om det kanske är lite av att man på något sätt lägger på en sån här giraff på sin personlighet. Att så här, när jag träffar någon, så kanske jag omedvetet stryker på ett lager som är oskärmigt. Och sen så när jag umgås med människor så låter jag dem tvätta bort det här, och då mår de bra och gillar mig för det. Förstår du hur jag menar?
Ja.
Tror du att det kan vara så?
Ja, det låter jävligt spännande.
Ja, det låter ju sinnessjukt.
Ja, är du lite psykopat inom dig med den?
Ja, det tror jag. Aron som jag jobbar med i alla fall har ju konstaterat att jag förmodligen är psykopat också. Men han tycker väl i stort sett alla är det.
Till högsta grad, inklusive han själv, eller?
Ja, han är fullt sjukdomsmedveten.
Ja, men fan, jag vill veta mer om ditt jobb. Du jobbar alltså på Grotesco. I mitt huvud så ser jag framför mig Alltså riktigt märk, alltså mjölbutik eller i princip.
Ja, bara... det är inte riktigt så. Vi sitter i en ganska kal lokal med skrivbord liksom, och har våra datorer i knät och sitter och försöker göra roliga saker.
Ja.
Nu är det ju då produktionsbolaget Grotesco jag jobbar för och inte något tv-program.
Nej, just
som, alla tror när jag har presenterat det för, eller sagt det till folk,
ja,
att ja, jag jobbar på Grotesco, då tror ju alla att det är ett tv-program. Men det är ju själva bolaget och humorgruppen som håller det liksom.
Ja, men precis, precis.
Men vi gör väldigt roliga saker, och det känns som att det blir väldigt kul det vi håller på med.
För nu så är det ju manusassistent, som jag förstod det.
Ja, precis.
Men hur känns det för där, eller är det så att du numera inte kommer vara på inspelningsplats längre, eller?
Jo, vi kör inspelning på fredagar, så att vi har ju bara, vi kör manusen liksom i veckorna. Och så har vi en dags inspelning, så det är väldigt skönt.
Jaha.
Istället för att som annars, att man bara är ute på inspelning och bara kör stenhårt liksom.
All right.
Så är det väldigt härligt att kunna sitta på och ha de här lite fastare tiderna och kunna gå och träna och kunna träffa folk och veta när man slutar och så här. Så att det är jävligt kul, men det är jävligt läskigt på något sätt, måste jag säga, att skriva, eller liksom försöka på något sätt ta plats, och speciellt när man sitter med så många människor som man respekterar i deras humor och är väldigt, de är mycket roligare än vad jag är, helt enkelt. De kan själva mekanismen för att skriva roliga saker. Förstår du vad jag menar?
Ja, ja, men precis.
Och det är ju den här mekanismen jag vill lära mig och försöker och håller på att bli bättre på.
Ja.
Men det är en lång väg dit, och det är lite jobbigt att märka det, såklart.
Jag förstår det, men det låter ju jävligt spännande att få liksom jobba i en sån miljö och få verkligen pressa sig till att producera material på ett sånt sätt. Liksom. Jag kan tänka mig att innan så var det väl mycket mer ett mindre kreativt arbete kanske, som du gjorde på...
Ja, verkligen. Men då var det mer bildkreativt och mer utnyttja så mycket av det material du har fått dig tilldelad.
Mm.
Mer regiaktigt då. Att så här får du ett manus, gör vad du kan av det här.
Ja.
Nu så är det ju mer, här har du ett tomt papper. Gör. Skapa liksom. Alltså jag är ju helt fascinerad av dem som jag jobbar med, att hur de kan få ur sig material och liksom hur de hanterar hantverket.
Mm.
För det är ju verkligen det är. Man ser ju att de har gjort det här så många gånger förr och har tänket för vad är det som i den här nyheten eller i det här ämnet, vad är det som är kul? Och vad är det vi plockar fram? Och hur vrider vi det för extra effekt?
Ja.
Och jag är väl en sån person som lär mig av att bara titta på hur människor jobbar kring det.
Mm.
Och försöka på mitt eget sätt förstå det. För när jag förstår det så kan jag ofta genomföra det själv.
Liksom. Ja, men precis. Jag är fascinerad över att du är så otroligt klar med vad du vill göra i branschen. Och att du har den vägen så banad framför dig på ett sätt. Det ja, gör mig nästan lite avundsjuk i det läget jag är nu.
Ja, nej, men det är faktiskt jävligt skönt. Men någonting som jag, det kanske inte hör till det här egentligen, men det är någonting som jag har fastnat vid, eller som vi har fått som lite skrattavbrott på redaktionen ibland, är när vi, men en av dem som vi jobbar med, Kringland Svensson,
mm-hmm,
han har en podcast och han har skrivit väldigt mycket och gjort, men han har gjort en herrans massa saker.
Okay.
Oerhört skön kille och härligt.
Okay.
Det som jag har fastnat vid var ett så här, det var några som började tjafsa med honom på Twitter. Och vi läste igenom det här, och folk är ju på något sätt galna på Twitter. Alla blir ju mer eller mindre vrickade personer. Alltså det är människor du inte känner. Ingen vet någonting om någon egentligen.
Mm.
Utan man är en åsikt, förstår du vad jag menar?
Ja.
Och jag tyckte det var så det var så fascinerande, för jag har aldrig riktigt upptäckt att det är så fantastiskt underhållande. Jag har bara använt Twitter som ett sätt att förmedla information eller göra reklam. Mm. Men det finns ju ett underhållningsvärde i att läsa vad folk har att säga och folks olika åsikter om saker. Mm. Och det blir ju så att man måste välja en ståndpunkt. Och den ståndpunkten har du sen. I alla frågor, i alla olika ämnen, så är det bara den ståndpunkten du kan driva, och du kan aldrig ändras. Du kan aldrig ändra dig, för då får du ingen kredibilitet för andra ämnen du diskuterar. Förstår du vad jag menar?
Ja, men verkligen.
Och det blir så sjukt när så här, du en dag för 5 år sedan valde att vara PK-killen eller moraltjejen.
Mm.
Så måste du så här, nej, men jag ska bara göra det här och du ska vara så här och det heter hen och det heter inte det här och bla 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 bla. Förstår jag menar? Och när det där var kanske tant Agda som hade ett eget Twitterkonto och bara klagar på allt.
Just det, tant Agda.
Men det blir ju ett form av speciellt språkbruk också när du bara har 140 tecken. Så, och speciellt när du för en konversation med kanske 3 andra och måste cc dem på allting. Då förlorar du ju 70 tecken bara i deras jävla Twitternamn. Så då har du 70 tecken på dig att uttrycka någon form av åsikt. Och då blir det typ så här, du har fel. Du är en galning, idiot, punkt.
Så du menar att det bästa sättet egentligen att förhindra att folk kan formulera sig smart emot den är att ha ett jävligt långt Twitter-namn.
Ja, precis.
På 140, eller på 138 tecken som man bara kan svara ja.
Ja, folk svarar ja eller FU.
Ja, men jag tänker ju så här, Twitter är ju någonstans, eller jag tänker lite så här, när man, du vet, när man liksom möts av att någon är jävligt otrevlig på stan eller att någonting så här dumt händer eller någonting, så är man inte riktigt redo att så här komma med den där briljanta repliken i efterhand som man funderar på när man är på väg hem eller så här, fan, jag skulle ha sagt.
Nej, precis,
det där.
Precis. Och
Twitter är ju typ bara de här efterhandstankarna, för att man har ju en liten stund att fundera på hur man ska formulera sig.
Ja, men sen så sitter man i sin egen trygga vrå och kan liksom ta vara på sina egna tankar på något sätt. Men det är ju också, men det är ju det att det man själv kommer på när man är på väg hem från att någon har varit sur på en.
Ja.
Det man kommer på då i ens huvud, i konstruktionen, så har ju motståndaren då ingenting att säga tillbaka.
Nej, men precis.
Men på Twitter så har ju de också den tiden att lägga ner i tanken och göra samma comeback.
Ja.
Och då blir det comeback på comeback, och sen så blir det comeback på den comebacken. Och då till slut så blir det bara att man häver ur sig massa jävla dumheter som inte har någon alls relevans till vad ämnet var från början.
Mm.
Och så avslutar man med typ, ja, du kommer säkert rösta på SD. Bara, idiot. Men jag tyckte att det finns någonting väldigt underhållande, och det är väl mitt tips för den här veckan. Att har ni tråkigt, gå in och läs Twitterbråk. Ni behöver inte delta själva. Det är bara att hänga med i strömmen av idioti. Jag tycker ändå att vi bara måste nämna snabbt. Det är väl inte så kul att prata om kanske, men det kan väl på något sätt vara folkbildande. Men det som hände förra söndagen i Helsingborg, när en Djurgårdssupporter innan bortamatchen mot just Helsingborg blev ihjälslagen innan han gick in på matchen.
Okej.
Och det har ju blivit väldigt stort snack om det här, och det förtjänar det väl, kan jag tycka. Eller det gör det, tycker jag.
Ja, men shit, men det här är helt som missat. Men, ja.
Ja, har du? Oj.
Ja,
du är verkligen i din lilla bubbla i Karlskrona.
Ja, det förefaller som så.
Nej, men det som jag tycker har varit så knäppt eller märkligt i själva diskussionen kring det är ju att fokuset har legat enligt mig helt fel. Att det folk pratar om är att fotbollsvåldet måste stoppas och att vi måste bli av med, ja, men ska man få vara maskerad när man går och sätter sig i klacken, och ska man liksom få att de uppviglar varandra, och hur ska man lösa problemet på arenorna och så här. Mm. Och jag tycker att där ligger det fel, eftersom att det är ju ändå våld vi snackar om. Våld är ju alltid våld, oavsett om det begås mot invandrare på fotbollsarenor eller i hemmet liksom. Eller bara på stan på fyllan. Folk som slåss ska på något sätt motarbetas, oavsett vart det är. Och det är väl där problemet ligger.
Ja.
Tänker jag. Att det är viktigare att man ser det för det stora problemet. Att den här personen som begår det här brottet hade ju förmodligen antingen gjort det innan en fotbollsmatch eller om 10 år hemma liksom.
Ja, jo, men ja, du menar att fokuset nu ligger på att det är just fotbollssupportrar som...
Ja, precis. Att det är just att du måste... Alltså, jag förstår ju att det är ett problem. Jag förstår att det finns ett problem med våld inom idrott och just inom fotboll framförallt, när det har blivit något form av socialt accepterat del av klackkulturen. Mm. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt fel att börja motarbeta det inom fotbollsvärlden bara, istället för att se det som det stora problemet, att våldsamma människor kommer alltid att vara våldsamma. Eller så får man hjälpa dem tidigare.
Ja, jo, men det är ju sant. Sen förstår jag ju ändå att så här, det är ett uppenbart tydligt, eller det är, så här, det är ju lättare att ta itu med ett mindre problem, eller ett mindre problem, men ett problem som är, går att hantera, eller så här, det är ju ett isolerat problem just när det handlar om fotbollssupportrar. Jag tror att det är nog, jag tycker ändå att det är bra att det är, tas upp som att det
absolut, men det är väl ändå bara, det är väl ändå bara en dum, det är en dum väg att gå istället för att försöka lösa det stora våldet, tänker jag. Det är väl lite som att om du skulle nu starta en Facebookgrupp som heter Stoppa fotbollsvåldet och göra en Anton Abele och bli riksdagsledamot på bara den här frågan. För det finns väl ingen jävel som inte är emot fotbollsvåld eller gatuvåld.
Ja. Ja.
Det borde ju vara riktiga självklarheter.
Jo, men jag skulle betala räkningarna häromdagen, så var jag inne på internetbanken, och så såg jag att det hade dragits pengar från Netflix. Och jag har ju sagt förut till dig att jag har ju sagt upp det här för i typ december och var ganska så här, vad fan är det här typ? Har det, liksom, är det någon som har hackat, bli paranoid direkt liksom? Så jag var tvungen att rigga upp Netflix och kolla liksom, så här, vad är det som händer, vad pågår liksom?
Jag älskar att det är första tanken så här. Min Netflix-prenumeration har fortsatt att löpa. Jag måste vara förföljd.
Ja, det är väl galet där. Men jag vet, eller så ringde jag upp och det visade sig att det hade tydligen rullat på sen i december, och jag blev lite upprörd helt enkelt. Och det som antagligen har hänt är att jag hade loggat in hos en polare här i Karlskrona, och det hade legat kvar där, och sen så när man loggar in igen så kommer det tydligen upp en ruta så här, vill du fortsätta din prenumeration, och så hade de väl råkat trycka på det eller någonting. I don't know. Men vilket var, så jag försökte ju säga upp det, men då visade jag att det hade ju ändå redan dragits, så jag kan ju ändå använda det nu i en månad tid till. Så att men jag är inte skitfascinerad över utbudet egentligen som Netflix har. Så jag började ju använda någon sån här, vad heter det?
Den
här...
Hola, better internet.
Ja, men precis.
Så här, alltså det här. Okej, okay, om inte att underhållas av Twitterbråk var mitt tips den här veckan, så är Hola, better internet plugin till Google Chrome-webbläsaren. Precis. Det absolut bästa sen Adblock. Ja. Alltså, jo, man får allt.
Det är att man egentligen använder en utländsk server, för att det ser, alltså webbläsaren tror att man använder i det här fallet amerikanska Netflix helt enkelt. Men
precis.
Men så jag började kolla igenom och så var jag bara så allmänt oinspirerad och började så här, men vad fan, vad finns det för tv-serier som jag kan kolla på, för jag är ganska dålig på att hitta så här eller gå igång på tv-serier. Och jag har ju nu Game of Thrones har ju liksom klungat av två säsonger på, och jag går liksom inte igång på det som typ.
Men vad fan, du är ju galen. Okej, ja.
Ja, jag vet inte. Jag tycker bara att det är så här, det är ju bara sex och död, punkt slut liksom. Så jag började i alla fall kolla på den här serien Dexter, som jag vet
Dexter.
Att du är ett stort fan av.
Ja. Och
det var lite därför jag började kolla på den, på din rekommendation. Så att jag började kika på den här, och jag måste ändå säga så här, jag är inte helt övertygad om storyn i det. Lite så här, ja, alltså för de som inte vet, det handlar egentligen om en seriemördare som jobbar hos polisen i Miami, och han har en psykisk störning typ som gör att han måste döda människor för att kunna leva.
Ja, men, och han dödar ju bara bovar eller alltså mördare och våldtäktsmän som kommer undan systemet.
Ja, men precis. På något sätt för att rättfärdiga för sig själv. Men däremot det jag blir otroligt fascinerad över är det här, alltså det psykologiska berättandet, eller just hans egna röst, och hur otroligt påverkad jag blir av att se på den här serien. För att han behöver ju hela tiden dölja det han håller på med, och han håller precis på att bli påkommen precis hela tiden, känns som, och han är så otroligt nära på att bli påkommen, och det är en väldigt massa paranoia i alla fall som uppstår hos mig när jag ser på det här. Och det känns märkligt, för att jag får den här obehagliga känslan av liksom, det känns liksom ända in i magen att jag är skyldig själv till någonting. Om det nu är i serien att jag liksom vet om att det är han på något sätt. Eller om, jag vet inte, jag får en liksom...
Ja, men det är väl det, att man känner det. Men de har ju också ett väldigt snyggt sätt att berätta det som att... Alltså man kommer ju, alla människor har ju något form av eget mörker i sig. Och tänker sådana här tankar som att... Ja, men kan man inte bara döda de som dödar och sånt? Alltså alla har ju tänkt det någon gång. Även om man inte agerar på det. Men alla har ju det här mörkret i sig och man känner igen sig i det. Och det är det man känner är så hemskt. Så vi alla har ju en bit av Dexter i oss.
Ja.
Men vi förklär det i någon form av giraffdräkt då.
Ja, men precis. Och det är just det där mörkret som jag kan liksom inte förstå så här, riktigt vad det är, det här mörkret, men det känns som att det, sen när jag börjat kolla på Dexter, bara hänger över mig, och att jag så här, jag lever med någon hemlighet på något sätt. Och det känns, och i det här känns i princip som att jag har lyckats förtränga det här mörkret på något sätt.
Men nu har det vaknat?
Nej, men alltså så här, ja, eller det är vaket, men jag har fortfarande ingen aning om vad det är. Och det känns som att det finns där, men det bara är liksom undantryckt konstant. Jag kom över en artikel som snackade om att det var, man har hittat processen i hjärnan som gör att man glömmer, och att det är en aktiv process i hjärnan som gör att man glömmer. Det här tyckte jag var skitspännande, och någonstans så är det vore ju i princip Dexters ultimata grej, att faktiskt aktivt kunna glömma det som har hänt för att slippa liksom vara på polisstationen och behöva agera som att han inte har gjort någonting, för att han i så fall inte skulle behöva Eller han skulle inte veta att han har gjort någonting.
Nej, precis.
Och det här, i artikeln så stod det ju givetvis att det här är en i forskningssyfte otroligt intressant för att i framtiden förmodligen kunna liksom motarbeta Alzheimers och demens och sådär. Men det är kanske bara jag som hittar på, men det vore ju otroligt spännande just att kunna aktivt kunna glömma saker. Lite som i Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Precis, jag tänkte också på den. Alltså, att vara, eller att kunna komma i kontakt med den processen i hjärnan, den aktiva processen att glömma, hade ju varit ett jävligt bra redskap om man... Det har ju gjorts massa filmer och sånt om det här, och det går ju alltid åt helvete såklart eftersom att det är någonting vi inte riktigt förstår. Men jag tänker att det skulle ju kunna vara ett väldigt bra... ett bra sätt att inte hamna i den depression man kan hamna i om man förlorar någon, till exempel. Det hade också varit hemskt att så här, säga att min lillebror skulle gå bort och jag väljer att glömma honom. Då hade ju det också varit hemskt, men jag hade ju inte blivit ledsen. Så det finns ju någon form av baksida av det. Förstår jag tänker?
Ja, jo, men precis. Och det, jag menar, det är klart att jag väljer ju nu att bara se de positiva sidorna in terms of att kunna glömma dåliga saker. Och det är ju givetvis de sakerna, alltså man lär sig ju utav allting och man utvecklas ju utav allt som har hänt. Jag bara funderar vad som skulle kunna hända om man faktiskt hade fria tyglar att välja att glömma saker och ting. Man skulle ju förmodligen helt enkelt totalt stanna i ens utveckling. Vilket vore hemskt, givetvis.
Men då kanske man skulle bli bättre på att utnyttja sin hjärnkapacitet också. För hjärnan är ju lite som en hårddisk, liksom. Du har ett visst antal utrymme för minnen som du kan nå. Och sen så har du utrymme av hjärnan som du sparar minnen, men som du inte kan nå, som är bortglömda, men de finns där.
Ja.
Det som kanske hade varit, eller kanske är viktigare, ett viktigare verktyg i så fall, är väl att kunna gå tillbaka i det här arkivet och hitta dem. Och det kan du ju göra. Du kan ju träna upp det. Du kan ju träna upp att hitta i den här stökiga garderoben, skulle man ju kunna kalla det. Det fanns någon, jag vet inte vem det var, men någon forskare eller filosof som skrev om det, att minnet är som en garderob som är väldigt stökig där lampan är släckt.
Ja.
Du hittar liksom ingenting du letar efter. Du vet att det kanske finns där, men du hittar inte riktigt. Eller så vet du inte ens att det finns där, men det finns där. Och om du bara kunde tända lampan och städa upp den där garderoben, då kan du göra fantastiska framsteg både inom forskning och påverka ditt eget liv väldigt mycket.
Oh ja. Ja, men det är spännande med hjärnan. Det känns som att det börjar bli återkommande ämne hos mig någonstans. Men...
Ja, verkligen. Men det är ju fascinerande. Kroppen överlag är ju helt amazing. Nej, vi är väl båda lika fascinerade över att det här maskineriet vi besitter, var och en av oss, är så jävla schysst, alltså. Skämtade du med någon första april då?
Vi hade en kille i våran grupp som kom lite sent, så vi gjorde ett ganska taskigt skämt faktiskt. Det vi gjorde var att vi skapade en så kallad Behance-sida som är i princip så här designers egna så här portfoliosida. Det är väldigt väl använt inom designvärlden, och han är ju då designer, och vi skapade då en Behance-sida från en befintlig och väldigt känd byrå i Stockholm som han nog är ganska sugen på att jobba på, och liksom ur det den behind-sidan så likade vi då en massa av hans grejer och skickade ett mejl till honom om att vi om att då Snask, den här byrån, var väldigt intresserade av att ha honom som praktikant och så vidare. Och han upptäckte det här då först över lunchen och man såg verkligen glädje i honom, hur glad han blev. Och
hur fan vad elakt.
Ja, det höll inte särskilt länge, men fan, han blev så ledsen när han hade
det. Det är ju vidrigt att göra ett aprilskämt sådär, att göra en person glad. Det är ju bättre att göra ett aprilskämt där någon blir ledsen eller arg och sen säger man nej, jag skojade, och då blir de glada.
Ja, jo,
det där var ju bara elakt.
Ja, ja. Jo, det var faktiskt ganska elakt.
Du får fan officiellt be lite om ursäkt här.
Ja, jo, jag är faktiskt ganska ledsen. Till mitt försvar så var jag inte jätteinvolverad i det här.
Säger alla mobbare.
Ja, men jag
tittade bara på.
Ja, men så var det. Det är det som är mitt hemska i det. Jag tänkte ju vara ganska så här. Jag ville egentligen uttrycka mig emot det här, för det tog lite mer tid än vad jag som projektledare tyckte att vi skulle lägga på det.
Jag hade ju varit den som gjorde den där sidan. Alltså, jag är ju ett jävla as när det kommer till sånt där.
Ja.
Jag tycker det är fantastiskt.
Ja, men vadå? Blev du utsatt för någonting? Gjorde du någonting?
Jag blev verkligen utsatt eller typ såg ett enda. Jag har så här bara varit instängd här på redaktionen och bara så här gått härifrån och tränat och sen åkt hem, och jag har inte sett eller hört någonting förutom så här efteråt på Facebook, sett lite så här GoPro gjorde en jävligt snygg reklamfilm där de lanserade sin nya, de skulle lansera en sportdryck som skulle konkurrera ut Red Bull, var tanken.
Okay.
Som hette Stoked. Jävligt snygg reklam liksom. Men det var ju bara på skoj och massa så här såna grejer liksom, som jag har sett i efterhand. Men det var ingenting som jag såg som jag blev.
Fan vad besviken jag blir på. Det känns ändå som att så här, min bild av grotesk och såklart som vi har pratat om tidigare är nog fel, men det känns ändå som att det borde varit något sjukt jävla spratt hos er.
Ja, men att det är någon form av gag. Ja, nej, det är ju inte det. Vi är vanliga människor som jobbar för roliga saker. Och ja. Nej, jag vet inte.
Ja, nej, men jag såg, ja, det var ju så hemskt det här misslyckandet av, var det MTG eller de här, att i TV12 tror jag, eller vad det var, eller att det skulle vara en helt ny kanal bara för katt-TV.
Men för TV12 är ju en kanal som har kommit ut nu.
Ja, okej, men då var det inte TV, det var Cat TV helt enkelt som skulle lanseras av MTG. Och att, ja, men bara massa olika sorters kanaler, Idol med katter,
med katter.
Men problemet var ju att de gick ut med det här inte på 1 april utan dagen innan. Mm-hmm. Och i och med att det var ett internationellt aprilskämt som då styrdes från Holland, så i Holland så är då grejen att man går ut med skämten dagen innan och så avslöjar man dem på 1 april, vilket för mig tycker jag är att det är ett mycket mer hållbart och bättre koncept, för att när det fortfarande är mars så tänker man ju inte på att det kan vara ett aprilskämt.
Men fast de är ju idioter om de tror att resten av världen tänker så också.
Ja, men det vart ju knas kring det där. Och framförallt när de hade svenska rådgivare inblandade som bara inte riktigt, ja, det var totalt misslyckande helt enkelt. Men någonstans, jag kommer ihåg så här, när man var yngre så här på väg till skolan och man läste Metro, innan liksom man var konstant uppkopplad och hade internet, så jag kommer ihåg att aprilskämt fungerade på något sätt så mycket bättre förr i tiden, för att när man läste i tidningen om någonting så man trodde så mycket mer på det som stod i tidningen och var liksom så här fakta på något sätt. Men nu med internet så känns det som att hela den så här poängen, eller det känns inte som att det fungerar längre på samma sätt. För så fort man har sett ett aprilskämt på nätet så är man ju på något sätt för medveten om att det är första april, och då blir man, eller jag blir i alla fall otroligt tveksam till vilken nyhet som helst kring första april.
Men sen så för mig så är det så här, anledningen till att jag förmodligen inte har blivit så lurad är väl för att jag inte bryr mig så mycket. Alltså jag bryr mig om nyheter och så, men det är inte så att jag läser väl och sen så, eller ja, nu i år så gjorde jag inte det, men annars så har jag så här, ja, och sen så blir jag lurad och då får jag väl bli det då.
Mm.
Jag tar inte så hårt på det om jag skulle bli det liksom.
Ja, men framförallt när det är så här någonstans, ja, men som jag pratade om förut, så här media eller så här PR stunts på något sätt. Det är så mycket sånt som bygger nu för tiden på att man ska bli lurad, också som vi pratade om förra veckan med Banksy, att så här, man kanske har blivit så pass så här förberedd på att media nästan finns där för att lura en, eller liksom reklam eller vad det nu kan vara, att det inte riktigt funkar på samma sätt med aprilskämt. Men däremot, jag måste ge eloge till ICA som gjorde den här helt, alltså det var ganska så påkostade verkar den som, aprilskämtet med ICA Glasses, alltså med andra ord en Google Glass brillorna fast just ICA Glasses, där de faktiskt hade gjort egna, alltså de var ganska lika Google Glass, men de var ändå helt egenbrandade, och de hade liksom, jag såg någon video, eller själva reklamfilmen för den var ganska påkostad ändå, som ICA-reklam brukar kunna vara. Men sen hade de också liksom känt som att de gjort det mer viralt genom att så här, ha en unboxing-video utav de här brillorna, och väldigt mycket så här animeringar i reklamfilmen som, det var tufft gjort ändå. Jag tyckte det var bra jobbat av dem.
Det var schysst.
Så att ja, april, din dumma sill. Jag kan lura dig vart jag vill. Ja, men visst, där har vi ett 38:e avsnitt i hamn. Fan vad gött. Nu ska jag hem och packa. Jag ska nämligen till Danmark imorgon, och där jag tillsammans med, eller vi har ett litet projekt på gång med Lego faktiskt. Där vi kommer, eller vi ska till Lego Innovation House typ, och jobba på en hemlig brief som vi kommer få reda på lördag morgon. Så imorgon kommer vi bli hämtade med buss och åka över till Århus. Och det här är ett samarbete mellan Kaospiloterna, som är en liknande skola till som Hyper Island i Århus, och även Hyper Island Stockholm. Så att stockholmaren kommer att åka en buss från typ 8 på morgonen till 9 på kvällen och svänga förbi Karlskrona verkar det som. Så att det känns som en jävligt lång trip för det skull. Men det ska bli skitspännande det här, och få dels jobba med Kaospiloten men också få jobba med Lego. Har du lekt mycket med Lego när du var liten?
Jag hade någon period när de släppte någon ny serie. De gör ju det så här för att få in de ungarna som jag var en av dem då, som har missat att leka med original Lego.
Ja.
Så släpper de ju titt som tätt någon form av byggsatsserie med några speciella gubbar där du dras in i en värld liksom. De har ju det lite som marknadsföringsknep.
Mm.
Att bygga upp den här världen där du själv vill delta i.
Jo, men precis.
Och jag åkte dit på någon så här där det handlade om aliens och mot, ja men det var aliens och ja, människan hade koloniserat Mars typ, och sen så ja, var det någon form av role playing game där, men jag vet inte riktigt hur mycket det var i min fantasi eller om det var vad Lego faktiskt hade sagt.
Okay.
Men jag lekte väl med den serien, men annars har jag inte gjort det så mycket. Har du några starka så här band till Lego?
Grejen är, jag vet att jag måste ha lekt väldigt mycket med Lego, för att jag har, eller jag hade snarare otroligt mycket Lego i våran källare. Jag kommer dock ihåg att vi hade också en massa så här självlysande Lego, typ som var skithäftigt. Så jag och min bror brukar kunna ha så här, typ släcka ner i källaren så var helt mörkt och bara de här legobitarna lyste. Och så brukade vi leka Star Wars med de här legobitarna som vi slängde på varandra. Typ. Men jag kommer dock inte så jättemycket ihåg att jag har byggt med Lego. Men jag tycker ändå att det är en fantastisk jävla leksak som det ska bli jävligt kul att få jobba med. Så där kommer jag att vara i helgen. Vad ska du göra i helgen?
Ingen aning. Jag vet bara att vi ska spela in med jobbet imorgon och sen så ska jag nog försöka på något sätt ta det lugnt, men jag vet ju att det inte riktigt kommer bli så. Jag tror att vi ska gå ut och ta någon AV imorgon, så får vi se vad som händer därefter helt enkelt.
Som vanligt alltså.
Ja, lite så. Det känns lite som att den här branschen är väldigt alkoholiserad. Och det, jag vet inte vad jag tycker om det egentligen. Jag älskar det ju, men jag vet inte vad jag tycker om det egentligen.
Ja, jag förstår.
Ja, men vi får väl helt enkelt ta det här avsnittet i hamn med att säga att som vanligt, tack så jättemycket för att ni har lyssnat och vi hörs nästa vecka. Vid det här laget så tror jag att vi kan skita i att dra våra kontaktuppgifter. Vill ni hitta oss så gör ni det. Jag tycker bara att ni ska lyssna på de tidigare avsnitten, för har ni inte gjort det så har ni missat något.
Det har ni verkligen. Coolers. Men ja, då är jag i alla fall, det känns nästan så här rituellt att gå igenom de här sista hashtags och allt så där. Men det känns som att vi har börjat lita på att våra
ska jag testa att göra det så snabbt jag kan då? utan att missa något.
Jag som precis tänkte säga att det känns som att vi har börjat lita på våra lyssnare, att de vet hur de ska hitta oss. Men okej, okay, go for it. Klara, okay. Färdiga.
Nej, vänta lite. Okej.
Okay. Klara, färdiga, kör.
Gå in på Twitter och Instagram. Vi heter @falken31 för mig och @sigermagnus för Magnus. Gå in under hashtaggen 150 kilo och skriv där till oss, så kommer vi att svara så snabbt vi kan. Gå också in på youtube.com/jocke och Magnus och ni kan mejla oss på gmail jocke och Magnus@gmail.com och vi finns också på iTunes, så hörs vi där. Bra, vi ses nästa vecka, eller hörs.
Puss! Ja. Nästa vecka får vi göra ännu fortare.